Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Podplay. Redan nu kan du lyssna på samtliga avsnitt från den här säsongen helt gratis i appen Podplay eller på podplay.se. En man hittas avliden, omgärdad av sin samling av giftiga ormar. Till en början antog sig att han hade dött av ett ormbett. Emellertid visade en undersökning av rättsläkare att mannen blivit mördad genom skottskador, vilket omkullkastade den initiala misstanken. Du lyssnar på Jakten på mördaren med mig, Saga Springkorn. Jag vill varna för grovt innehåll i dagens poddavsnitt. Den 8 juni år 2017 sveps en lugn eftermiddag i Missouri, USA, bort av ett desperat nödsamtal. På andra sidan linjen är det Lindley Rennick, Bens fru, vars röst är skakig och fylld av panik. Hon har just upptäckt sin man Ben, en ansedd expert inom ormvärlden, livlös och blodig på golvet i hans omfattande ormuppfödningsanläggning. Ben var ingen vanlig ormentusiast. Han var en rockstjärna inom sitt fält. År efter år hade han framgångsrikt fött upp hundratals ormar, skaffat sig en imponerande kunskap och respekt inom ormsamhället. Men nu låg han där, 29 år gammal, omringad av sina ormburar i en tragisk och blodig scen. I samtalet med larmcentralen är Lindleys röst genombruten av chock och rädsla. Hon beskriver en scen med blod överallt. Snart anländer Sam, Bens bror, som bor på samma gård som paret. Han tar över samtalet och lyckas förmedla en mer detaljerad bild av situationen. Med en röst som skakar av chock och sorg beskriver han hur han har funnit sin bror död på golvet. Den initiala tanken som griper tag i Sams sinne är att Ben blivit attackerad av en av sina egna ormar, kanske en av de dödliga arterna han ägde, och därefter slagit huvudet i golvet och avlidit. Denna teori ligger tungt i luften medan larmcentralen snabbt mobiliserar en respons för att hantera tragedin. Ambulans och polis skickas till platsen. Med vetskap om Bens arbete med giftiga ormar förbereder sig räddningspersonalen på ett farligt scenario. De är inställda på att de kanske måste hantera en dödlig orm. Och polisen är redo att dra sina vapen för att skydda sig själva från en eventuell attack. Lindley, fortfarande i chock och panik, väntar i ormhuset när polisen anländer. Hon uttrycker tvivel om att Ben skulle ha dött av ett ormbett, spekulerande istället att någon aktivt kan ha orsakat hans död. Polisen, när de anländer, börjar genast söka efter en farlig orm bland över 100 ormburar. När de hittar Ben ligger han livlös på golvet. En närmare undersökning avslöjar ett bett på hans arm, vilket förstärker misstanken om en ormattack. Ingen orm hittas utanför någon ormbur, och situationen tar en oväntad vändning när rättsläkaren anländer för att undersöka kroppen. Det som först tros har varit ett dödligt ormbett visar sig vara något helt annat. Rättsläkaren bekräftar att Ben inte dog av en ormattack. Han hade blivit skjuten. Med 8 skott i kroppen och en krossad skalle blir mysteriet djupare. Bens bror hade trott att skallskadan berodde på ett fall efter ett ormbett. Men nu stod det klart att det var ett resultat av det åttonde och sista skottet. Trots att Ben var mycket omtyckt och verkade sakna fiender, väcks frågor kring hans förmögenhet och potentiella motiv för mordet. Ben Renick, uppvuxen på en stor gård i New Florence, Missouri, hade en barndom nära naturen, omgiven av sin mamma, pappa Frank och bror Sam. Denna idylliska uppväxt ledde till Bens tidiga fascination för ormar, en passion som så småningom blev hans livsarbete. Han utvecklades till en av de främsta uppfödarna av exotiska ormar, en position som satte honom i rampljuset inom sitt fält. Livet på gården var inte bara om ormar. Under 1980-talet startade Ben och Sams pappa Frank ett djurfoderföretag. Med framgångar i affärerna köpte han mark och byggde ett stort hus på gården för att hålla sin familj nära. Men tragedin drabbade snart familjen. Huset de köpt ödelades av en gasexplosion och i samma veva diagnostiserades deras mamma med bröstcancer. En kamp hon till slut förlorade. Frank kämpade vidare med företaget. Men år 2012 nådde deras liv en bottenpunkt. Frank åtalades för bedrägeri, anklagat för att ha lurat investerare i flera år, rörande sig om miljoner dollar. Gården stod inför ruinens brant. På fars dag 2012 tog Frank sitt eget liv på gården. Ett beslut han fattade i hopp om att rädda kvar gården till sina söner och förhindra att allt skulle förloras till bedrägeriåtalet. Sam, som tillsammans med sin bror Ben ärvt en betydande förmögenhet efter deras far, står nu mitt i en tragisk händelse. Efter att Ben hittas mördad den 8 juni 2017 på deras gård börjar misstankarna röra sig kring möjliga motiv. Kanske var det någon som ville hämnas på Frank genom att skada hans son Ben. En annan tanke som dyker upp är Bens egen förmögenhet som ett möjligt motiv för mordet. Han hade utvecklat egna ormarter och sålde sina ormar till höga priser med en samling av över 1000 ormar. Kunde pengar vara drivkraften bakom mordet? Ben sålde sina ormar för tusentals kronor styck och hans samling var omfattande. Möjligen kunde någon inom reptilvärlden ha varit ute efter snabba pengar, planerat ett rån som sedan spårade ur. Lindley, Bens fru, delade livet med honom och deras två barn. Liksom Ben drev hon också ett eget företag, en massörklinik närmare staden. Medan Bens företag inom ormförsäljningen blomstrade och omsatte miljontals dollar kämpade Lindleys verksamhet och gick med förlust. Trots Bens ovilja att finansiellt stödja hennes verksamhet gjorde han det. Kunde Lindley ha något med mordet att göra? Hon och Ben var gifta. I och med Bens död fick hon ta över all hans förmögenhet. Utredarna fortsätter sitt arbete, sökandes i alla riktningar för att finna sanningen bakom Bens död.
Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Ja, i takt med att polisen och utredarna gräver djupare i fallet kring Bens död börjar nya aspekter av hans personliga relationer komma i ljuset. Det visar sig att Ben och hans bror Sam inte hade en särskilt stark relation. Under förhör delar Sam med sig av att de hade svårt att komma överens och att deras brödraband hade blivit allt mer ansträngt över tid. Trots att de bodde på en gård tillsammans så var deras dagliga interaktion väldigt, väldigt begränsad. Vänner och bekanta till familjen var medvetna om att det fanns spänningar mellan bröderna, särskilt kring frågor som rörde fördelningen av arvet. Arvet efter deras föräldrar komplicerade saker. Ben hade ärvt merparten av marken, medan Sam hade fått en större del av pengarna. Men Ben kunde inte upprätthålla gården utan ekonomiskt stöd initialt, vilket tvingade bröderna att samarbeta, en situation som båda fann svår. Detta samarbete ledde till konflikter kring ekonomiska frågor och ägandet av fastigheterna på gården. Sams ärlighet i förhören och erkännandet av deras svårigheter att samarbeta ger utredarna en ny vinkel att utforska. Under utredningens gång blir Lindley, Bens fru, också inkallad till förhör. Under förhöret ger hon sin syn på relationen mellan Sam och Ben. Hon framhäver att det är hon och Ben som äger alla fastigheterna, men avslöjar att Sam har uttryckt att han borde få en del av dem. Hennes beskrivning av Sam är inte smickrande. Hon beskriver honom som påträngande och dramatisk, vilket kastar skuggor av misstankar över honom. Sam får snart reda på att han har blivit en intressant figur för utredarna. Men medan fokuset ligger på honom uppstår frågor även kring Lindley. Kan det vara så att hon själv är inblandad i händelserna? Polisens undersökning leder dem till en av Lindleys tidigare pojkvänner, Michael, som besökt hennes spa på dagen för Bens död. Michael berättar för polisen att han varit på kliniken för en massage och sedan lämnat platsen. Detta bidrar dock inte mycket till utredningens framsteg. Under tiden tar Lindley sina barn och flyttar in hos sin pappa. Några dagar efter mordet uttrycker hon en önskan om att omstrukturera ormverksamheten på gården. Det framkommer också att Ben hade tecknat en livförsäkring värd $1 miljon strax före sin död. Kort efter mordet tar Lindley över verksamheten och beslutar sig för att sälja gården, vilket innebär att Sam blir tvungen att flytta. Detta är ett hårt slag för Sam. Gården var allt för honom och han överväger nu att ta sitt eget liv. 4 månader efter mordet har polisen fortfarande inte identifierat någon gärningsman. De är förtegna gentemot media. Endast meddelande att de arbetar med fallet. Det finns inga uppdateringar eller gripanden, vilket lämnar allmänheten och de inblandade i ovisshet. Efter Bens död börjar vänner och familj märka en markant förändring i Lindleys beteende. Hon går oväntat snabbt vidare och inleder en ny relation med en lokal man vid namn Brandon. Trots att hon nyligen förlorat sin livskärlek verkar hon snabbt ha kommit över sorgen. I januari 2018, bara 7 månader efter Bens död, sprider sig nyheten om att Lindley är gravid. Detta väcker förvåning och förundran bland hennes bekanta. Lindley och Brandon flyttar tillsammans in i ett radhus. Under tiden fortsätter polisutredningen kring Bens död. Men framsteg uteblir. Trots att tiden går tycks utredarna inte komma närmare något genombrott. Hela 2,5 år efter Bens död, i januari år 2020, inträffar en dramatisk vändpunkt när Brandon arresteras för flera brott, däribland stalking av Lindley. Deras relation hade gradvis försämrats och situationen förvärrades när Brandon och Lindleys barn föddes. Lindley, ovillig att låta Brandon träffa barnet, anklagade honom för olaga förföljelse och andra överträdelser. Efter att ha blivit ombedd att lämna fortsatte Brandon istället att uppvakta Lindley, vilket ledde till hans gripande. Det är i detta sammanhang som Brandon erbjuder sig att dela med sig av information i ett försök att eventuellt mildra sitt straff. Hans häktning och de efterföljande avslöjandena öppnar upp för nya perspektiv i utredningen av Bens mord. Det som inledningsvis verkade vara en enkel anklagelse för stalking visade sig vara nyckeln till att låsa upp djupare hemligheter. Under förhören med Brandon efter hans gripande framkommer det att han under sin tid med Lindley hade frågor kring mordet på Ben. Han beskriver hur han, plågad av misstankar och en känsla av att något inte stämde, upprepade gånger pressade Lindley om detaljer kring Bens död. Enligt Brandon erkände Lindley så småningom att det var hon som hade skjutit Ben. Han beskriver en scen där Ben ovetande städade hos ormarna när Lindley plötsligt dök upp, beväpnad med en pistol, och sköt honom 8 gånger. Denna berättelse väcker dock tvivel. Finns det en möjlighet att Brandon fabricerat historien som en hämnd mot Lindley, som han anser är ansvarig för hans fängelsevistelse? Trots dessa anklagelser står familjevänner och bekanta till Lindley fast vid hennes oskuld. Men utredningen tar ytterligare en ny vändning när Brandon under ett förhör avslöjar namnet på 2 kvinnor. Ashley Sean och Rachel Hunt, som arbetar på Lindleys spa. När polisen förhör dem framkommer att de ger stöd åt Brandons påståenden. Ashley går ännu längre och erkänner att hon varit medveten om Lindleys planer och till och med hjälpt henne. För sin medverkan och information beviljas Ashley immunitet. Att få immunitet i juridisk mening innebär att en person garanteras skydd från åtal eller rättsliga följder för en specifik handling, ofta i utbyte mot att en person delar med sig av viktig information till polis eller åklagare, som i detta fall. Detta används vanligtvis i brottsutredningar där en mindre delaktig person kan tillhandahålla värdefull information eller vittnesmål som bidrar till att lösa ett större fall eller fälla en mer central brottsling. I utredningen kring Bens död framträdde Lindleys tidigare pojkvän Michael Humphrey som en nyckelfigur. Till en början, i juni 2017, berättar Michael för polisen att han endast varit på en massage på Lindleys klinik och sedan gått hem. Men senare, i januari 2020, ändras berättelsen när Michael återigen förhörs av polisen. Denna gång avslöjar Michael att han faktiskt hade åkt till gården tillsammans med Lindley den dagen Ben dog. Lindley hade talat med honom om sexuella övergrepp och misshandel hon påstod sig vara utsatt för av Ben och bad Michael att följa med henne till gården. Hon uttryckte även en önskan om att någon skulle döda Ben eller att hon själv skulle göra det.
Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Michael berättar att han hämtade upp Lindley vid hennes spa och att de tillsammans åkte till gården som låg ungefär 45 minuter därifrån. Väl på gården Enligt Michaels berättelse gick de in i ormhuset där han hörde ett skott avlossas. Därefter hörde han ytterligare ett skott innan han lämnade platsen. Michael understryker att han inte hade något att göra med Bens död. Han kände inte Ben personligen och hade inga illasinnade avsikter. Den 16 januari år 2020, 2,5 år efter mordet, är polisen slutligen redo att agera baserat på den informationen som framkommit. Både Michael, då 35 år gammal, och Lindley, 31 år gammal, grips misstänkta för mordet på Ben. För anhöriga och bekanta är nyheten om Lindleys och Michaels gripande för mordet på Ben chockerande. Många hade tidigare uppfattat Lindley som en snäll och kärleksfull person, och hennes inblandning i mordet ter sig ofattbar. Trots detta finns det vittnesmål och bevis som pekar mot henne, vilket kräver noggrann utredning. Utredningen avslöjar oroande detaljer. Bens telefon innehåller sms-konversationer med hans vän Chase, där Ben uttrycker misstankar om att han blivit matförgiftad flera gånger, och han tror att Lindley ligger bakom det. Ben och hans vän skämtar om förgiftningarna i sina meddelanden. I ett annat skede berättar Lindley för sin kollega Ashley, 2 veckor före mordet, att hon blivit misshandlad av Ben. De planerar tillsammans att krossa oxykotin, tabletter för svårbehandlad smärta, och lägga dem i en smoothie som Lindley sedan ska ge till Ben. Han blir allvarligt sjuk efter att ha druckit smoothien. Lindley och Michael står inför rätta för mord, men det råder oklarheter om vem som faktiskt avlossade skotten. Michael hävdar att det var Lindley, men hon i sin tur påstår att det var Michael. Under Michaels rättegång i oktober 2021, 4 år efter mordet, försvarar sig hans advokat med att Michael bara kört Lindley till gården och försett henne med ett vapen för självförsvar. Trots detta döms Michael skyldig till mord och får livstidsfängelse utan möjlighet till villkorlig frigivning. 2 månader senare inleds rättegången mot Lindley.
I told a lot of really awful lies just to do that. But it's just too heavy and it's too much. And so much bad has come from trying to hide behind those lies. So I understand what the prosecutor's saying about all of the lies that I told, but all I can do now is just sit up here and tell the truth. And at least I will have gotten it out. And I won't have to carry it anymore.
Under rättegången framkommer det att det funnits ekonomiska problem med Lindleys spa och att Ben hade fått reda på detta strax före mordet. Diskussioner om ekonomiska problem och begäran om pengar antyder att pengar kan ha varit ett motiv för mordet. Lindley förklarar under sitt vittnesmål att hon hade tagit med Michael till sin make eftersom hon tänkte diskutera skilsmässa med Ben och ville ha någon närvarande ifall Ben skulle bli upprörd. Hon påstod att hon befann sig utomhus när hon hörde skottlossning, varefter hon såg Michael springa ut och be henne att hoppa in i bilen. Under rättegången berättar vittnen om att Lindley varit otrogen och hade dejtingkonton före mordet. Juryn överväger all bevisning och kommer fram till att Lindley är skyldig till dråp, inte mord.
Defendant will please rise. State adduces evidence. Parties argue punishment. Punishment fixed. Count 1, 13 years. Count 2, 3 years said sentences to run consecutively and not concurrently.
Hon döms till 13 års fängelse för dråp och ytterligare 3 år för väpnat brott. Lindley kommer att vara i 40-årsåldern när hon friges. Du har lyssnat på Fallet med Ben Renick. En produktion från Podplay. Klippare och ljudläggare är Mats Liljenberg. Ansvarig utgivare, Henrik Funke. Tack för att du har lyssnat på dagens avsnitt.
Podplay, en del av